Det danska författarparet Lisbeth och Sten Bille bygger tillsammans med streamingtjänsten Mofibo upp en ljudbokskrimserie med hollywoodska metoder. De skriver ljudböcker som man skriver tv-serier för Netflix, för sträcklyssning. Med algoritmernas hjälp vet de i detalj vad lyssnarna vill ha och reagerar på.
Toi on varmaan tulevaisuutta.
Det där är säkert framtiden, säger författaren Tuomas Kyrö, känd bland annat för boken Mielensä pahoittaja. Han är också medgrundare av det nya förlaget Audioma som koncentrerar sig enbart på ljudböcker. Riktigt så långt som danskarna verkar vi inte ha kommit i Finland än. Men från och med slutet av 2020 har till exempel strömningstjänsten BookBeat låtit förlagen få insyn i läsar- och lyssnarvanor. Förlagen kan, om de så vill, börja styra handlingen i böcker via data de får från strömningstjänster.
Mitä strukturoidumpaa, mitä selkeämpi valmis kaava tai rakenne on olemassa, niin sitä enemmän kone sellaista tuottaa. Ei tarvitse kuin katsoa päivittäissarjoja, joita tehdään 7 jaksoa viikossa telkkariin. Semmoinen ei kiinnosta mua henkilökohtaisesti, mutta kyllähän mä sen näen, että se kehitys menee sitä kohti. Myös tietyissä kirjallisuuden lajeissa.
Ju mer strukturerad formen är, desto mer blir det maskinen som står för innehållet, säger Kyrö och hänvisar till dagliga tv-serier. Utvecklingen inom vissa delar av litteraturen är på väg åt det här hållet, säger han. Kyrö tror nog att förlagsbranschen kommer att börja utnyttja användardata. Själv har han alltid velat veta vem som läser hans succébokserie.
Det är varmaan niin kuin termina aika järkyttävä hardcore-kirjallisuusfanille, mutta fakta on niin, että toi on se kauppatavara myös, mikä tuolla digitaalisessa maailmassa on. Mua kiinnostaa siis päästä siihen käsiksi, totta kai.
Men hur svårt är det då att skriva utifrån användardata och preferenser?
Nyt vastaa kirjailija Kyrö tähän, täysin mahdotonta.
Helt omöjligt, svarar författaren i Kyrö. Men människan har alltid varit intresserad av brott, kärlek, svek och människoförhållanden. Hanneli Mikaela Taivassalo, ordförande för Finlands svenska författareförening, förhåller sig tudelat till användningen av algoritmer inom litteraturen.
Att när det finns information om hur läsande ser ut, så det är klart att det finns ett kommersiellt intresse att utnyttja det. Det är ju alltid så att vi reagerar mot det som är nytt som någonting farligt. Jag tänker också att det där verkliga läsande, det här är ett annat läsande.
För Taivassalo är skönlitteraturen konstform som ska erbjuda nya perspektiv. När man börjar beställa saker handlar det inte om konst längre, menar Taivassalo.
Jag tycker nog att det är problematiskt om att det egentligen är läsaren som skapar vad den själv vill ha. Det är inte vad jag vill ha när jag läser. Jag vill ha någonting som jag inte visste att jag ville ha. Jag vill liksom hellre få på käften än bli struken med hårs. Så att du kommer på helt andra tankar än de man tänker hela tiden. Men det börjar finnas nu en stark skiljelinje mellan det som är skönlitteratur som skrivs på helt andra villkor och för att ge helt andra saker och det som är populär litteratur och som är mera måttbeställda texter. Och det är ju problematiskt om den delen tar över, tycker jag.
Många strömningstjänster betalar författarna per lyssnad timme. Då lönen påverkas av hur länge lyssnarna hålls kvar skapas också en större press på cliffhangers och spänning. Men vad gör det här med litteraturen?
Man hoppas ju att vårt stipendiesystem till exempel är så starkt så att det kan vara någon sorts trygghet för konsten. Men nu påverkar det här ju absolut. Alltså, nu enligt Kirjailija Liittos sondering, jag tror inte att det är en undersökning, men så verkar det vara så att den här ljudboken till exempel, då, om man talar om den, så, som också streamas rätt mycket. Men just på det här sättet att man får liksom inte för hela boken då, utan bara liksom för det som läses eller så länge som man hålls kvar där i tjänsten. Och då blir det ju ett problem för att det påverkar våra inkomster nu rent. För ljudboken till exempel så verkar det vara så att inkomsterna blir ungefär en femtedel av vad inkomsterna för författarna är av helt vanliga pappersböcker. Och då måste man ju komma ihåg att de är ju hemskt små, de inkomsterna rennat.
Många internationella aktörer och de flesta strömningstjänster i Danmark använder sig av ett system där distributören allokerar en fast summa som betalning för allt innehåll och potten fördelas i förhållande till hur mycket den enskilda titeln har lyssnats på. Systemet påminner lite om Spotifys ersättningsmodell som har kritiserats för att bara de riktigt stora artisterna kan tjäna pengar på det. I Finland varierar lönesystemet beroende på de kontrakt som förlagen eller i vissa fall författaren har gjort med strömningstjänsterna. Taivassalo ser en fara i att också litteraturen kan gå samma öde till mötes som musikbranschen med Spotify.
Det finns en fara i det att inkomstskillnaden kommer att bli ännu större. Och det är helt enkelt svårt att överleva som författare.
Som ljudboksläsare kan det verka som om strömningstjänsterna dukar upp hela litteraturvärlden på ett buffébord. Men faktum är att din läsning styrs utifrån sånt som du tidigare har valt. Enligt den danska tidningen Politiken försöker strömningstjänsterna dessutom få användarna att välja sånt material som de själva har producerat framför annat externt material, alltså andra förlag. En annan utveckling man kan se är att strömningstjänsterna blir förlag och förlagen blir strömningstjänster. Och det här förändrar hela branschen. Storytel, som i Danmark går under namnet Mofibo, har till exempel köpt upp finska Gummerus Kustannus och Nordstedts i Sverige.
Ja, det är helt klart ett problem just att det uppstår någon sorts monopol. Och det är ju helt självklart att det funkar på det sättet just med så här stora strömningstjänster. Att det som de själva äger så är ju det som de säkert vill att ska synas. Jag tror att man börjar nu redan också se sådana tendenser just.
Under de senaste åren har förlagsbranschen överlag centraliserats. Otava köpte nyligen Athena Kustannus och Karisto och Bonnierägda VSOY har köpt upp flera mindre förlag.
Ett keskittyyhän noi nyt hirveästi, mutta se saattaa perustua myös siihen, että nämä isot kustantajat, niin niillä on paremmat sopimukset niiden eri suoratoistopalveluiden kanssa.
Förlagen centraliseras nu i hög grad. Det kan också bero på att de större förlagen har bättre avtal med strömningstjänsterna och kan få bättre timarvode för sina egna böcker och därmed hållas vid liv, säger Kyrö. Frågan om ljudböckernas frammarsch och hur det påverkar litteraturen har debatterats flitigt under de senaste åren. Men vilka konkreta följder kommer vi att se? Tuomas Kyrö tror att ljudbokstrenden kommer att bidra till fler veckoserier, följetonger samt nischat och riktat innehåll.
Saattaa olla, että semmoinen niin kuin TV-käsikirjoittaminen, joka on yleisesti ottaen aina ollut tiimityötä ja siinä on ollut tuottaja, niin tämmöinen saattaa valua myös tähän niin kuin tietynlaiseen kirjallisuuteen.
Det kan hända att den här typen av manuskrivande i team, som varit typiskt för populära TV-serier, börjar spilla över också till vissa delar av litteraturen, säger Kyrö. Hannele Mikaela Taivassalo ser det som en självklarhet att också den här tiden och de nya kanalerna på sikt kommer att förändra litteraturen.
Och en del av det kommer kanske att vara helt bra, en helt liksom fiffig del av någon sorts utveckling. Det enda som man måste försöka slå vakt om är just det där att inte utarma den litteratur som försöker vara någonting annat än text som tillfredsställer direkt medhårs.
Det är inte bara språket utan också berättarstrukturen som förändras.
Jag tänker nu om man tänker på liksom att man skriver direkt för en uppläsning, alltså skriver en rak ljudbok, så kanske just berättarstrukturen blir lite mindre komplex. Och visst, ja, språket kan ju påverkas, språket förenklas säkert också om man tänker att man vill nå ut till en bredare massa.
Hannele Mikaela Taivassalo tror att den här utvecklingen med förlag som monopoliseras, populärlitteraturens frammarsch och användningen av läsar- och lyssnardata inom litteraturen bidrar till att utbudet smalnar.
Jag tycker nog att beklagligt nog så ser det ut så att allt det här matar just den där tendensen att det finns en liten klick som blir läst och som man är medveten om. Och att det här liksom både hur den här marknaden ser ut nu och också liksom hur den här författarekonomin ser ut nu, så börjar den här skillnaden också här i Finland mellan den lilla procent av författare som kan livnära sig på det de verkligen skriver, på de inkomsterna, och resten av författarna, den där klyftan blir ännu större. Och det är en fara i sig också för litteraturen, inte bara för författarna utan också för litteraturen, för att då är den här mångfalden som på något sätt har varit just Finlands och absolut också svensk Finlands styrka, eller den finlandssvenska litteraturens styrka, och det har vi haft och och det hoppas jag att vi kan ha i fortsättningen. Och det blir förstås svårare för att de här inkomstskillnaderna gör ju säkert att en större del börjar falla bort. Och också liksom så här uppmärksamheten smalnar.
På de finländska förlagen förhåller man sig skeptisk till att börja ingripa själva handlingen. Timo Julkunen, som är vd för Bonnierägda VSOY, som hör till Finlands största förlag, tror ändå att berättelser som är direkt skrivna som ljudböcker kommer att öka.
Se on täysin mahdollista jo nyt ja voi olla, että sen suuntaisia tuotteita tulee tulevaisuudessa enemmän, mutta täytyy muistaa, että esimerkiksi Suomen kokoisella markkinalla niin meidän väestöpohja on niin pieni ja kielialue niin pieni, että jos sä jätät näitä formaatteja niin kuin käyttämättä tai nojaat vain yhteen formaattiin, niin se on aika pieni sitten se kaupallinen menestyspotentiaali kuitenkin.
Vi måste ändå komma ihåg att Finland är ett så litet land att enbart ett format ger en ganska liten kommersiell framgång, säger Julkunen. Han tror inte att förlagen i Finland är så intresserade av att börja styra själva handlingen i boken utifrån tillgången till användardata. Då börjar man ingripa allt för mycket i den kreativa processen, vilket innebär att slutresultatet garanterat inte är lika bra som när processen är fri och baserar sig på intuition, säger Julkunen. Kärnfrågan återstår. Varför vill man använda användardata för att påverka innehållet? Danska Mofibos vd kommer med ett svar i tidningen Politiken. För att huvudpersonen ska fungera måste lyssnaren bli ett med honom eller henne. Du lånar ut en liten del av dig själv till den du följer. Tänk om algoritmerna vet bäst vem du är och vad du vill ha. Men vet de också vad du inte visste att du ville ha. Jag som har gjort det här inslaget heter Jenny Egerhorn.